Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Jag skulle vilja göra reklam för min föreställning innan vi börjar avsnittet. Spriten heter den och är en uppgörelse med svensk alkoholpolitik och mitt eget supande. Så det kan bli en jävla ride down Folköl Lane, om ni fattar vad jag menar. Och ni kan se den här i Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Jönköping. Det kan komma upp fler datum och allt det här hittar ni på fritte.se. Hej och välkomna till succépodden 4 meter. Som har funnits i etern några år nu.
5 år faktiskt.
Ja. Om det är någon ny tillkommande lyssnare som aldrig hört den här podden innan. Vad skulle du vilja säga till henne?
Jag skulle säga så att luta bara tillbaka. Det här är lite som att kliva rakt in i liksom en uppläsning av en oändlig roman. Av en väldigt bra uppläsare med mörk och murrig röst. Det kommer dröja ett tag. Mm. Fast inte så långt. Sen så kommer det bara liksom vill ha mer.
Apropå mörk och murrlös, jag fick ju en förfrågan på Twitter, en DM, om det var någon kille som, han sa att min röst påminner om din och Anders, vad ska vi starta en sån här somna-podd tillsammans? Och så sa jag, det finns en sån podd som heter så här, Somna med Erik eller Somna med Marcus eller något. En podd som är kommersiell podd.
Ja.
Men då sa han den här killen på Twitter att ja, men jag tycker inte att den är sömngångaraktig nog.
Men vad menar han? Han tyckte att 4 meter var, hade vi den?
Nej, men han menar att våra röster är så här, ja, relativt mörka och alltså om vi läste tillräckligt ointressant innehåll så skulle folk kunna somna till.
Men jag vet att det är ganska många som lyssnar på 4 meter när de ska somna.
Ja.
Min son Mårten till exempel.
Det är ett hån ju.
Ja, men det är väl också en kärleksgrej. Det är väl liksom som att krypa in i mammas sköte igen. Och så pratar pappa utanför då. Så det blir så mörkt. Jag ska ut med grabbarna här nu, men det är väl lugnt. För det är väl fortfarande några veckor kvar. Det kan bli sent. Och jag tänkte att man kunde passa på innan ungen kommer, så att säga. Nu måste vi låna ett släp. För att jag har fixat en spjälsäng från morsan och farsan på Tyresö. Ja, på Tyresövägen. Farsans lokal. Sådana så här som kommer in.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Annars då?
Jo, det är bra.
Ja. Vad händer i livet?
Oj, det, fy fan vilken så här knytnävsslag i ansiktet av att jag var oförberedd. Det livet bara pågår. Jag har varit på de senaste 3 veckorna på 2 svensexor. Vilket är ganska märkligt.
Liksom min och en till?
Min och min kompis Martins.
Okay,
Din var ju ganska stor och välförberedd. Den hade ju,
du
hade
liksom, du som
hade plockat in. Och det som du sa förra veckan, att du hade plockat in Merkuri urval för att liksom förbereda den. Den här andra var väl, det giftermålet kom, vi fick inbjudan för 2 veckor sedan till bröllopet. Så att den fick ju raftas ihop snabbt, så att vi var bara 5 eller 6 personer. Men det var också väldigt trevligt.
Det är inte antalet medverkande på en svensexa som avgör om det blir kul eller inte.
Sant.
Jag har varit med på svensexa med 100 deltagare. Det var inte alls.
Har du på riktigt varit på svensexa med 100?
Syriansk svensexa.
Det är som att hela kalifatet jag var en svensexa som spårade ur.
Ja.
Man borde fan ta
det. Det hade varit sjukt.
Ja, det hade varit sjukt.
Om ISIS, Islamiska staten, Daesh, om det var världens största svensexa.
Det var en svensexa. Det började som en svensexa. Ja. Några gick aldrig hem från den.
Det började som en svensexa. Fortsatte som en svensexa också. Fast den är jävligt sjuk. Ja. Spårad svensexa.
Ja. Men om man tänker sig att det är en svensexa, hela Islamiska staten, är det inte lite lättare att förlåta då? Det är ändå en svensexa.
Ja, absolut. Boys will be boys. Liksom, ja. Eller hur? Ja, och, men också lite jobbigt. Så här, känsla liksom, han som ska gifta sig då.
Ja.
Först världsherravälde i Mellanöstern. Och sen så blir det mindre och mindre. Slutar med att han som ska gifta sig får sitta liksom, i ett fångläger i Homs. Eller någon annan sån här.
Men även där kan man tänka sig att det är lite lättare att ta det där fånglägret i Homs om man tänker att det här är ändå bara min svensexa. Mm.
Jag tror att han, trots att han då, han som ska gifta sig är muslim, så tror jag att han tycker att fan, det var lite väl torrt, va?
Ja.
Var lite torrlagt.
Ja, det blev väl det blev väl lite för mycket allvar på den här svenska.
Ja, det fanns obegränsade mängder med Kalashnikov,
ja.
Inget vin. han tänkte så här, ja men jag fattar ju liksom att vi så här vi drogfria och så. Men skulle man inte kunna byta ut några Kalashnikovs mot liksom någon bag-in-box liksom.
Ja, verkligen.
Men du, vad heter det? Jo, känner du till en ny film som kommit som heter Julia och jag?
Ja.
Det är då en film som är gjord av en tjej som heter Nina Hubert. Mm. Och den handlar om hennes kompis Julia Werup.
Ja.
Och när du hör de här efternamnen, vad tänker du då?
Jag tänker ju att det måste vara döttrarna till Richard Hubert och Jacques Werup.
Ja, mycket riktigt. Ja, det är det.
Ja, det, är det. Ja.
Och de träffas alltså ute på Österlen.
Nej.
Ja, konstnärsdöttrarna träffas ute på Österlen. Och de verkar ganska sådär freakish båda två. Eller de är såhär, lite sådär utlevande, såhär med drag och psykisk ohälsa, äventyrliga konstnärssjälar helt enkelt, båda två. Och då bestämmer sig alltså Nina Hubert för att göra en film om sin kompis och idol Julia Werup, som verkar vara något av en gränsöverskridande person.
Men hur är det? Julia Werup är mer kokain och sprit. Och Nina Hubert är anorexia, va? Hon har haft ätstörningar.
Mm, det framgår väl av artikeln lite grann. Ja. Sådär, ja.
Men det är ändå roligt att det första man gör när man blir kompis med någon är att man säger, det här gör vi en dokumentär om.
Men det är väl också typisk kulturarbetare att bearbeta sina issues genom att, liksom att dokumentera och göra film liksom, och vända ut, inte bara på sig själv utan på sin omgivning också,
ja,
eller hur?
Ja. Sven Lindqvist, ja. Så här, Lex Sven Lindqvist. Ja.
Men det är liksom också lite intressant, för att jag tänkte så här, efter då att Liv Strömqvist då och Caroline Ringskog för Adda Nåli då, som två så här kulturella medelklassbarn från Österlen, när de började podda och liksom bli lite kända. Mm. Så tänkte man att nu kan det liksom inte ploppa upp några fler så här kulturdöttrar från Österlen. Julia Werup, Nina Hubert. Sanna Lundell kanske man inte kan räkna in där, för att Ulf Lundell flyttade väl dit liksom lite på senare år. Jag tror att Sanna är liksom inte uppväxt där.
Nej.
På samma sätt som de här människorna. Men
vi har ju hela barnaskaran liksom... Östergren har ju fortfarande inte liksom vässat knivarna och klivit ut och tagit egen plats.
Nej, precis. Så att man tänker sig att det kommer komma nu en hel del sådana här kulturdöttrar då, tänker jag mig. Främst från Österlen som kommer att ta över då i kulturbranschen framöver.
Det är rätt intressant. Det är ganska härligt också. Det såg man, det borde man ha sett komma. När man såg en ganska lång Richard Hubert med en härlig islandströja, håret åt alla håll, som gick med två, tre döttrar som ett släptåg bakom. De där döttrarna, kommer de att konkurrera med mig om filmstöd från SFI.
Precis.
I framtiden.
Men tänkte han. Men sen så långt innan dess så slutade filmstödet att rinna in till Richard Hubert.
Ja,
ja. Det känns som att hans karriär har ju varit lite på dalande.
Ja. Verkligen, ja, ganska länge. Ja. Efter Tre solar har det väl liksom inte riktigt hänt så
Nej.
Mycket.
Men han gjorde den här de här dödssynderna. Men ett par av dem. Den här thrillern, hette den då? Det hette inte Spring för livet.
Jag har faktiskt inte Nej. Sett en enda.
Men det är en av dem som jag tyckte var ganska, det var rätt habil faktiskt. Men lite ojämnt för regissörskapen då, eller får man säga.
Alltså den absoluta bottennappet i Richard Huberts karriär, det är nog inte Tre solar, utan det är när han då skulle göra en dramatisering av Stig Larsson, skrivit manus till den här August Strindberg TV-serien, och när Stig Larsson hörde att det var Richard Hubert som skulle regissera, så bara drog han i nödbromsen och så klev han in och gjorde det själv, för att det går inte. Och han förklarade inte det mer än att han sa, det fattar ni nog själva att inte Richard Hubert kan.
Nej.
Det är taskigt.
Det är ganska taskigt, men jag tänker mig liksom att...
Och du menar ju alltså gamla amfetaminist Stig Larsson, inte Millennium Stig Larsson.
PH-stickan som vi kallar honom. En ganska bra vits. får jag säga. Ja. Om man åker med på lite olika, åt lite olika håll, ja, så tyckte jag att det var en, ja, habil vits.
Jag har fortfarande faktiskt inte fattat det, men jag tycker ändå att det var kul. Jag skrattade ändå.
Ja. Men okej, PH, vad tror du det kommer ifrån då? Det är ju att han i en intervju, ja, jag tror det var, med, ja, Malou von Sievers, pratade om pH-värdet i underlivet på unga kvinnor. Ja. Det är ganska så här obehaglig liksom, diskussionsämne. Och då stickan, pH-stickan, är kanske någonting man mäter. Ja, så att den satt ihop bra. Jag ska inte, men det är som att jag liksom sitter och liksom så här hyllar min egen snabbhet i min egen.
Kom på det nu?
Jag kom på det nu.
Du, vet vad jag hörde apropå kom på det nu? Det här, nej, kan vara falskt. Jag snackade med din namne, Mina Fritsson. Vet du, då sa hon så här, att det var hennes morfar som kom på utropet Palme och Geijer, Nixons lakejer.
Wow! Det är ju helt jävla genialt.
Det är genialt. Ja.
Men min kompis Magnus som var på svensexan, han hävdade att det är han som har myntat uttrycket att ärtsoppa är fjärtsoppa. Men det är så svårt att leda i bevis, eller hur?
Otroligt svårt.
Men sen finns det här jättegamla uttrycket då. Fitta, fat, handgranat. Eller
hur? Hur gammalt?
Det fitta, fat, handgranat.
Då måste man gå tillbaka. Det som kan hjälpa med hur gammalt det måste se hur länge handgranaten varit, så att säga.
Men det började till, jag har läst någon teori om det här, hur det började, att det var någon så här kul, lite så här språkböjningsskämt från början. Så här, fitta, fat, djup tallrik. ett skämt som drog åt det hållet. Alltså att fat var då liksom fitta är liksom i dåtid liksom, på något sätt. Alltså bedja, bad, alltså, fitta, det fat. Och sen kom fitta, fat, handgranat. Alltså,
den är ju då,
alltså fitta, fat, djup, tallrik. Och sen så var det någon som tänkte, men nu lägger vi på ett rim istället, så blir fitta, fat, handgranat. Men jag hävdar ju då att jag är den som har myntat uttrycket fittan fes libanes.
Jaha, grattis.
Ja. Men jag, om det är någon som då hävdar att de också liksom har kommit på det, då vill jag ju ha någon en tidkod, så att vi kan liksom kan jämföra våra tidkoder.
Jag har nog aldrig hört uttrycket fittan fes libanes, faktiskt. Nej.
Det är för att det används väldigt sparsamt.
Ja, men och det är inte lika klockrent som det här fat handgranat. Nu valde jag att inte säga liksom grundordet.
Ja, vilket gör det liksom nästan ännu obehagligare.
Men att fitta ett verb, det är så det. Fitta fat futigt.
Ja, just det. Ja, precis. Ja. Men
undrar vem det var som första, det här är ju språkfilosofiskt. Men vem som första gången sa på svenska har du en cig?
Det var väl Stjärnhjälm.
Ja, det måste ju varit någon på sent 1800-tal. För innan fanns, om inte, men cigariller var cig också.
Ja. Men frågan är så här, men just det här med så här, att säga har du en cig? Alltså det är liksom, alltså den slang, alltså man vet inte riktigt. Det är säkert någon som har forskat på det. Liksom, hur, alltså 1800-tals slang. Mm. Hur slangspråket. Alltså om man förkortade cigarett eller cigarill med cig redan då. Men det går ju säkert att ta reda på.
Ja, men det har nog ändå gått rätt fort. Men det är sant, det kanske är mer intressant om det här är liksom har du en cig? Men någon gång har ju det sagts för första gången. Det kanske var sent 50-tal första gången någon tittade på någon annan kille i en lägenhet någonstans i Hammarbyhöjden och såg att han hade rökt just och sa har du en cig? Vad sa du? Har du en cigarett?
Men det vore ju roligt om man gjorde en dokumentärserie, någon slags mockumentär om så här, första gången någon sa saker.
När var det första gången någon öppnade ett fönster och ropade Martin är färdig?
Ja, precis. när var det första gången någon sa, nej, nu ska jag väl gå ner till apoteket och köpa lite dagen efter-piller. Då kan man ju datera det till när börjar de sälja dagen efter-piller. Ja. Då vet man, då har man i alla fall ungefärlig. Ja. Så här, man vet att det, liksom, det sades inte innan det i alla fall.
Nej.
Eller också var det någon forskare som forskade om dagen efter-piller och sa det till sin kanske tjej eller någon han hade legat med, eller hon, nej han, om det ska vara dagen efter piller. Så här, nej, men man skulle gå ner till apoteket och köpa dagen efter piller. och den här älskarinnan, vad är det för någonting? Ah, det är en grej jag håller på att forska på.
Ja, jag fattar, han leder in, placerar in sin egen produkt i vardagligt tal.
Ja, precis. Ja. Ja, ja. Skapa intresse, ja, lite grilla marknadsföring. Ja,
nu skulle man ha en skiftnyckel.
Ja, precis.
Vad är det för någonting? Ah, det är en grej som
jag håller på att skruva på. Ja.
Men du, jag måste säga angående den här...
Du vet att det heter Svensk Noil. På danska.
Mm. Ja,
det känner du till?
Nej.
Men det är en
svensk nål alltså.
En svensk nyckel, noil.
Ja, noil.
Noil.
Ja. Skiftnyckel är bättre ord.
Ja, fast svensk nyckel är ju ballare. Nej. Så det är ju cred.
Ja, det är cred till svenskarna. Ja. Ja. Vet du vad tändstickor på italienska heter? Svedese.
Är det så?
Ja.
Också men det roligt att säga, vet du vad tändstickor heter på italienska? Svedese.
Nej, jag ville inte att du skulle gissa. Nej, jag ville bara säga.
Ja. Men jag säger alltså svenskar liksom helt enkelt eller svensk.
Ja, det är svensk. Ja. Så det är men det är så de här säkerhetsstickorna, inte de här som Charlie Chaplin hade när han tände på Eric, vad heter han, den stora tjocka skådespelaren som var livsfarlig i Lugna gatan, han tände på hans rygg. Eric Gamble heter han.
Åh, oh, det, ja.
Det är inte svensk.
Italienare, vet du vad det är?
Italienare.
En 35-årig man som bor hemma hos sin mamma. Det är korta termer för det. Oj, här.
Det där är så taskigt då, och liksom
man,
ja, men det gäller inte bara italienska män, det gäller alla män runt Medelhavet.
Ja, så är det.
Att de bor hemma hos mamma.
Men jag tänker att här, ett sånt land som Frankrike, jag tror att man kan se en skillnad att i Marseille så bor männen hemma tills de är 30. Mm. Men i Lille, Roubaix, Tourcoing regionen i norra Frankrike så flyttar de hemifrån efter gymnasiet.
Du menar det är nord-syd
konflikt.
Kan det vara en klimatgrej?
Ja,
att det är lättare, man behöver inte vara hemma inomhus så mycket.
Ja, alltså
i Sverige som du måste vara inne liksom 8 månader om året.
Ja.
Så det är svårare att bo med sina föräldrar. Ja, men i Italien, du kan ju vara ute hela tiden. Du bara går och smyger in och så sover du lite.
Du går ner på piazzan. Liksom. Du lever ditt liv på piazzan.
Sitter på någon stol, spelar något blädspel.
Sitter i spanska trappan och röker.
Ropa på någon tjej.
Ja,
ciao! Hey,
ciao, bella donna. Ja. Ropa på blonda backpackers. Ja.
Det är inte så jävla kul att sitta i Ludvika och öppna liksom vädringsfönstret och skrika ut "Ah, bruden!" Det är inte alls samma charm.
Alltså, sitta på någon trappa i Ludvika där och flörta med Interrail.
Du, då kallar det här för spanska trappan. Det är spanska trappan, kallar jag för det här. Ner mot Väsman här. Spanska, där sitter vi och röker plast och ropar på fruntimmer som går förbi. Men du, jag läste också om den här filmen, ska jag säga då. Men jag tänkte också direkt Nina Hubert, Julia Vera. Men jag tyckte jag var lite sugen på serien. Jag tyckte det var lite intressant. Det handlar väl väldigt mycket om den här kompisförälskelse. Liksom.
Nej, men jag tycker också den verkar superfascinerande. Så det är inte så här... Jag säger ingenting om deras, eller hennes konstnärskap.
Nej.
Eller några av dem. Utan det var bara liksom en observation kring kulturbarn.
Ja,
men ännu en take på ämnet kulturbarn.
Ja, men eftersom jag har uppfostrat 3 kulturbarn själv nu så vet jag ju när det är hans del för dem att ta till liksom, den här typen av uttryck.
Ja.
För att närma sig ett problem. Det är som Stella, när hon var 13 år så tyckte hon att det var konstigt att mormor hade så mycket katter i sitt hus. Varför kan morfar gå med på att hon har 7 katter?
Mm.
Så hon gjorde en dokumentärfilm om det.
Okej.
Ja.
Såklart.
Ja.
Och nu går hon på konstskola.
Ja, nu ska hon ju åka till Gotland och skriva en långfilm.
Okej. Okay.
Ja.
Mm. Ja. Men du, om Mina Fritsson. Det är otroligt.
Mina Fritsson, hon jag vet inte vad hon gör för någonting, men hon känns också, man dockar in på hennes föräldrar är ju esperanto-experter.
Ja, det är så jävla flummigt.
Jävla flummigt.
Så jävla flummigt. Det känns som hela din förlängda familj- och vänkrets är liksom ett enda velourparty.
Ja, men du, jag måste bara berätta en grej. Stella och Mina Fritsson har flyttat in i en lägenhet i Bagarmossen.
Ja.
De hyr tydligen av en kille som väldigt gärna lyssnar på 4 meter.
Det är både spännande och lite läskigt.
Ja.
För att det kan ju vara så att om kvaliteten på den här podden liksom sjunker så kanske det är helt plötsligt att din dotter inte har något boende.
Så jag säger till dig nu, Viktor, snälla låt dem bara bo kvar. Det är en jättefin lägenhet. Victor.
Snälla Viktor, det kommer bli bättre cigarettmärken på fönsterbrädorna. Men snälla Viktor, låt dem bara vara.
Viktor, nu vet jag att
Stella trodde att man kunde borra i parketten. Mm. För hon skulle sätta fast...
Odla potatis.
Ja, hon skulle odla potatis. Det är sånt man gör i början när man flyttar in.
Ja, men så är det.
Och Victor. Ja. Hon visste inte att det bodde grannar i lägenheten till, för hon ville ha lite större. Men du vet, vi kulturmänniskor, vi slår ut en vägg.
Hon visste inte att man kunde lämna räkskal över sommaren.
Nej, hon visste inte det.
Nej,
nej men hon, de har flyttat in i en etta på 19 kvadrat i Bagarmossen, de två tjejerna, Stella och Mina. Köpt en våningssäng.
Ja.
Det är jävla gulligt.
Som man gör.
Ja.
Men det känns ju som ett så här riktigt så här Rebecca och Fiona-liv.
Ja, faktiskt.
Man gör allting ihop.
Ja, verkligen. Och så. Men, och igår så skulle de sätta upp en stringbokhylla och då så skulle de borra slagborr. Mm. Och när jag var 20 år, då gick jag hem och hämtade min farsa som borrade slagborr. Men de gjorde det själva, men jag var på Skype.
Okej.
Okay. Hela tiden.
Fan vad modernt.
Nu ställer du in den så att nu har du pilen på hammare.
Just det.
Och sen så är det en yttervägg. Var är elkontakten? Okej, okay, det är nog ingen fara.
Nej.
Och sen nu ställer ni om så, sätter ni in bitsen där. Och så. Och, ja.
Snyggt.
Så det känns helt pedagogiskt. Ja, så här. Så att, nu kan jag nog stänga av och så ringer ni igen om det blir något problem.
Ja. Men nu är det ju så här, varje gång vi pratar om din dotter och hennes lägenhet så måste vi också fundera på, vet Victor om att de borrar?
Ja, Victor, de har borrat i väggarna.
Ja.
Men det, Victor, det fixar vi med lite spackel. Ja. Vi tar lite Patreon-pengar från 4 meter
ja,
och
visst,
bara
precis.
Fixar upp allt sånt.
Alla Patreon-pengar kommer direkt till Victor Hyresvärden, som vi kallar honom. Men du har ju 3 barn. Men Stella, hon har ju gått på konstskola, hon känns ju väldigt konstnärlig.
Mm.
Men tror du att något av dina barn kommer vara så här, att Mårten eller Alex kommer kanske bli så här, jobba på en redovisningsbyrå eller något sånt där lite mer kameralt?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte riktigt fått grepp om det. Mårten har ju plötsligt visat ett enormt intresse för form.
Ja.
Han är ju...
Och färg.
Ja. Jag berättade att han skrapade fönster hos Svenska Dagbladet-journalisten Hedvig Hedqvist.
Ja, tror du nämndes.
Och för pengarna gick han till Svensk Tenn och köpte en lampskärm.
Ja.
Där har du honom.
Det är intressant också. Så här, en 17 år.
Ja, 17.
Ja. Ja. En 17-årig så här, kille som hänger på Svensk Tenn.
Ja.
Det är som en lieselcocktail.
Alltså. Ja, verkligen. Ja. Och Alex, han är ju bara intresserad av en sak.
Fotboll.
Ja, engelsk fotboll.
Ja.
Så han vill väl bli typ... Han vill ta över Champions League, eller så här, typ via Satt-studion någon gång och sitta där och leda det.
Ja.
Det tror jag är hans dröm.
Ja.
Vilket han nog fan också skulle klara av. Han har så jävla mycket grundkunskaper i det här.
Mm.
Det här svåra liksom, labyrinten. Mm. Engelska ligan som jag kallar det för, eller Premier League.
Mm. Mm. Men det är ju någon slags konstnärskap i sig att sitta och hålla reda på alla spelare och rörelsemönster och övergångar och dessutom kunna liksom prata om det.
Sen finns det väl också ett sätt för många, man märker att många sportjournalister som är bra sportjournalister egentligen vill bli kulturjournalister, som han den här göteborgaren som alltid pratar om olika färger. Fan heter han?
Han som har varit med På spåret också.
Han tycker ofta att det är jävligt dåligt. Han är från Göteborg.
Men Radiosporten?
Ja, Radiosporten.
Ja, heter han så här Christian Olsson?
Ja, jag tror att
han heter Christian samma Olsson. Som Trestegs
Christian. Han heter Christian Olsson och han pratar gärna om att det är en violettartad, domarens violettartade skjort och tröja.
Jag tycker han känns lite sökt, tycker jag.
Mm,
jag
håller med.
Att han... känns som att han har hittat på en massa formuleringar som man har på ett papper som man slänger in. Han är ju otroligt snabb i käften också.
Ja.
Men det är någonting med att han... men Lasse Granqvist var ju väldigt snabb och han hade ett målande språk framförallt när han körde radio. Nu TV så är han mer studio.
Ja, nej, jag tror att TV också.
Ja, men jag menar alltså, men nu det är en annan roll när han sitter och leder en studiosamtal.
Mm.
Men på något sätt känns det som att det är lite sådär men det känns lite på ett sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men Christian Olsson har ju fått kritik tidigare för att det han säger känns tänkt, uttänkt på förhand. Ja. Och att det känns inte som att det kommer från magen utan från huvudet. Men framförallt det som jag tycker är det största problemet med honom som kommentator är att han är så jävla fonoben.
Ja.
Att han så här dissar fotbollsmatcher. Att det är en tråkig tillställning han är på.
Ja.
Medans Lasse Granqvist är alltid superentusiastisk och älskar det han ser.
Regnig 0-0-match mellan Åtvidaberg och Mjällby.
Det är livet.
Ja.
Det är livet för Lasse.
Men det är ju också det omvända, liksom, den här fotbollsromantiken. Alltså, som sådana som både Marcus Birr och Erik Niva är representanter för det här. Liksom.
Att de gillar en 0-0-match mellan Åtvidaberg och Mjällby.
Ett regnigt Yorkshire-derby liksom, i i november eller vad det kan vara.
Men det de älskade Premier League när det var lera på planen och folk lite så här fullparkerade sina bilar bakom målet.
Ja, de älskade Premier League innan det hette Premier League.
Ja, det hette Engelska Ligan.
Engelska Ligan.
Det var så här, nu är det
lördag. De älskade engelsk fotboll innan man kom på att det skulle vara en målvakt. Innan det fanns en överliggare mellan de här målstolparna.
När var det första gången?
Ja, liksom när man inte fick ta med händerna ute på planen längre. Då var det bra. Men sen dess, nej, fy fan.
Det är så jävla schysst när
man liksom kollar. När folk började samma färg på tröjorna, dobbar på skorna och sådana här nymodigheter.
Det är roligt.
När man liksom inte sprang mellan två byar med en jättestor boll gjord av liksom någon svinläders.
Av kvinnor. Men hur de bollar kvinnor, upp kvinnor.
Och folk dog i de här drabblingarna. Ja. Då var ju fotboll bra.
Ja, det var verkligen bra. Då var det en sport.
Verkligen.
Men
de älskade fotboll när det var så här två så här aztekiska lag som skulle slå in en stor metallboll i en uthuggen så här träring, och det för lag som förlorade blev avrättade liksom, som hyllning till solguden. Ja. Då var det boll.
Då var
kulan i luften.
Ja,
då var bollen rund.
Japp, det var det.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fritte, glada nyheter.
Ja.
Ny Patreon coming up.
Wow.
Hälsa varmt välkommen till vår kära vän Anneli Hansson Henne.
Anneli Hansson Henne. Henne är ett jättebra efternamn.
Det bästa efternamn. Ja. Jag tycker Anneli Hansson Henne är ett av de bästa namnen jag har hört.
Men det hade ju varit ännu roligare om man hade hetat Anneli Hansson Honom ju. Eller hur? För då hade man bara, vad fan är det här för könstillhörighet?
Ja, det hade fuckat upp det.
Ja. Anneli Hansson Henne, hon är kulturredaktör på Borås Tidning.
Ja.
Ja.
Och jag tror att om jag inte minns fel så är hon nog i sådana fall den andra kulturredaktören på Borås Tidning som är Patreon på den här.
Säger du att våra liksom, synapsbanor går lite likadant för avsnittet?
Du recyclar dina synapsbanor. Eller också alltså, ser det så att vi är väldigt stora i Borås.
Ja, men ska jag ta... men det är möjligt att jag har sagt det innan. Men jag kommer å andra sidan inte ihåg någonting av vad jag sa då. Men Anneli Hansson Henne är ju då kulturredaktör för Borås Tidning.
Specialområde.
Specialområde textilkonst.
Ja. Vilket är självklart om man bor i Borås.
Om man bor i Borås, en gammal tekostad. Ja. Men också intresserad av litteratur såklart. Framförallt då kvinnlig centrallyrik, modernistisk poesi, Södergran och lite Karin Boye och alltså den generationen. Ja, men liksom när kvinnan tog plats i diktböckerna på allvar. Liksom. Även om det finns kvinnliga...
Men har hon även gått vidare till Sonja Åkesson och Kristina Lugn? Eller har hon stannat kvar vid Karin Boye?
Hon kan väl liksom uppskatta Sonneby och Tranströmer också. Mm. Sådär.
Men, killarna.
Men det är någonting med Sonja Åkesson och även Katarina Frostenson tycker hon väldigt mycket om.
Mm.
Men det är lite jobbigt för henne nu när Katarina Frostenson då är lite så här, men har hamnat lite vid sidan då. Mm. Hon tycker kanske att Katarina Frostensons senaste böcker som bara innehåller en bokstav i titeln, K och F, va?
Mm.
Att de är lite så där, hon känner att Katarina Frostenson har tappat det lite grann.
Fast ändå ser det så att i K så beskriver Katarina en sen intim visning av en film med efterföljande vin och samtal på en restaurang i Montmartre, och den tycker hon är jättefint beskriven. Ja. Och där försöker hon, när hon läser den, bortse från liksom bokens kärnbudskap att Jean-Claude är oskyldig. Mm. Det är liksom, då läser hon bara den här otroliga miljöbeskrivningen, och liksom också hon tycker att Katarina på så fint sätt gestaltar att vara i diasporan.
Mm. Men det har ju blivit en del diskussioner i det Hansson Henneska hemmet.
Ja. Vem är hon gift med?
Nej, men hon är gift med Jonas Henne som är högskolelektor vid högskolan i Borås.
Jonas Henne hade inget val.
Nej.
Han ville bli rugbyspelare. Det funkade inte med det efternamnet, så han fick bli högskolelektor istället.
Exakt, precis. Det var liksom så här, namnet styrde karriären.
Ja.
Men så de har ju diskuterat det här liksom, med person och verk och liksom hur man förändras och liksom synen på dem, kanske till och med det manliga geniet, det kvinnliga geniet, alltså Svenska Akademin, liksom Nietzsches övermänniska ideal, allt det där har blossat upp nu de senaste nästan 3-4 åren, alltså sen MeToo 2017. Mm. Men det är inte så att de är ovänner, men det är liksom, det är som att de försöker att de vandrar runt det här idékomplexet och liksom försöker pröva olika teser och sådär.
Det finns en försvårande omständighet, och det är att Jonas är nazist.
Ja, precis.
Han är det på ett väldigt balanserat sätt. Alltså men han har kommit fram till att han är nazist. Ja. Eller att han tycker att det är en, som man säger själv, en rimlig ideologi.
Ja, precis. Och det är intressant att det kommer att liksom skildras i Maj Wechselmanns nya film, Den balanserade nazisten.
Ja, exakt.
För hon är still going strong, det tänker man inte.
Nej.
Man tänker att hon är död sedan 30 år.
Lite som Jean-Paul Belmondo, då trodde man att han dog någonstans i skiftet 60-70-tal. Ja. Nej, han levde hela tiden.
Det var bara hans karriär som dog. Am I right?
Nej, det är nog inte det, tyvärr.
Nej, jag har inte koll på den sena Belmondo. Men det är mest en tidigare Jean-Paul.
Men en ganska spännande Majs docu som hon ska göra om Anneli och Jonas.
Ja, verkligen.
Hon börjar liksom som en vanlig kulturredaktör på Borås Tidning som sitter och hon har en Skype-intervju med textilkonstnärinnan Gunilla Axén då, och de pratar om ett nytt bedset som hon har lanserat. Egentligen pratar de om figurativt kontra non-figurativt textilkonsten och sådär, och sen så jämför de henne med andra samtida som Tom Hedqvist från 10-gruppen och sådär, Carl-Johan Dier, Kristina Thorsson, you name it. Och det är en härlig,
din svärmor också.
Ja, exakt. Det är en härlig liksom, man märker hur Anneli liksom har blivit helt blossande av det här namedroppandet. Och vi vet att hon är gift med Jonas då, som är en balanserad nazist, men allt det ligger i undertext.
Ja. Men det är otroligt spännande.
Ja,
men med den lilla teasern inför den kommande dokumentärfilmen,
Den balanserade nazisten,
så hälsar ju Anneli Hansson henne varmt välkommen som Patreon.
Ja, varmt välkommen.
Fyra meter.
Vi har ju ett ämne till att avhandla. Mm.
Nu gör vi det. Det är bara att göra.
För några avsnitt sen så pratade vi om Bianca Kronlöfs Instagram-inlägg om kölvattnet efter Soran-dokumentären på SVT. Och jag hade väl vissa synpunkter på att de här inläggen var kanske lite, att de var bra. Alltså för att de satte finger på någonting. Men att de kanske var lite enkelspåriga i liksom hur man då klumpar ihop, liksom hur män ska liksom ta ansvar på ett visst sätt. Och liksom att de förutsatte att män att män hela tiden visste vad som pågick och att det bara var någon slags sop under mattan metoder. Som, alltså, och då tyckte jag väl jag kanske att det är inte så himla säkert att man ser vad som försiggår. Därmed inte sagt att man inte kan vara ett bra föredöme och liksom föregå med ett gott exempel och även prata om frågorna. Så det är inte det jag vänder mig emot. Men nu har ju hon, Bianca Kruse, skrivit en bok som heter Brev till mannen, va? Eller Brev till männen. Brev till mannen. Som är då en serie brev som handlar om de här frågorna. Om genusfrågor och övergrepp och jag menar, ojämnheter eller ojämställdhet och sådär, och orättvisor i samhället. Som jag inte har läst. Så den säger egentligen ingenting om. Men... läste du recensionen i DN?
Jag läste den ganska hastigt. Läste jag den, jag måste säga, ganska hyllande recensionen i DN. Mm,
just det. Och han som har skrivit den heter Marcus Bornlid Lesör, va?
Mm. Ja. Jag tror att Lesör är ett franskt efternamn. Ja.
Men det är ju redan där som tänker man att Marcus Bornlid Lesör, alltså hitta liksom ett mer så här identitetspolitiskt nöjesguiden namn. så bjuder jag på en liksom så bjuder jag på en normkritisk föreläsning. Eller hur? Visst anar man vart åt det barkar.
Det är om kanske Marcus inte heter Marcus och förnamn utan Tätt.
Ja, Tätt Bornlid Lissar. Ja. Tätt Bornlid Quasimodo Lissar. Ja. Då hade man tänkt att där har vi fått in ett funkisperspektiv på det också. Normkritisk läsning av Ringaren i Notre Dame. Ja. Men där kände man att det här kan bli DN-skt när DN är som mest
DN-ska.
Jag skulle vilja läsa lite ur den här recensionen. Han skriver ju liksom om bakgrunden först och sen skriver han lite grann om hur han själv tänker kring det här. Och då är det så här. När jag läser boken tänker jag oundvikligen på alla de sätt jag förhållit mig till och tampats med mansrollen genom åren. Min egen och andras. För att ta ett exempel. Alla män måste förhålla sig till våld i bred mening. Det kan betyda att man mer eller mindre omedvetet väljer att internalisera skammen över det våld och den skit som är förknippad med manligheten. Eller så kan man välja att förneka att problemen ens existerar eller lägga skulden för dem på någon annan. För min del har just skammen alltid legat nära till hands. Jag tillhör gruppen människor som under formativa år med stor enkelhet påtog mig kollektiv skuld för alla grupper jag kunde tänkas tillhöra. Mannens, den vites, europeens. Och i mig har det alltid bott en självspäkare och det är egentligen ett mirakel att jag inte i tidiga 20-årsåldern flydde min studenttillvaro i Lund till förmån för ett liv som skogsmunk. Då, men han flydde istället då till DNs kulturredaktion, så det är väl ungefär samma sak. Just den här skammen var emellertid bekväm. Den bidrog till att jag kände mig som en allierad och genom att förebrå mig själv för att jag tillhörde en förtryckande grupp kändes det som att jag, om än indirekt, gjorde världen till en lite bättre plats. Det var förstås oändligt korkat.
Humble brag.
Ja, precis. Ja, men du är så jävla bra då.
Du ser för en bit skogsmunk eller student. Ja.
Nej, men alltså, det som jag tycker är intressant, och om jag ska rikta någon kritik mot, är det Björn Wiman som är DNs kulturchef?
Ja.
Om jag ska rikta någon kritik mot Björn Wiman så tycker jag att alltså, man kan inte låta en sån här masochistisk mansgruppsman recensera en sån här bok. Nej. Alltså det här, alltså, han, vad heter det, Marcus Bornlid Lesör, det är typiskt en sån man som hon, Andrea Edwards, inte skulle ligga med. Ni vet Andrea Edwards som spelade skumman i festet på Turteatern i Kärrtorp och gick förbi en mansgrupp som satt och diskuterade ett pjäs som de just sett på scenen och där de hade blivit förmjukade i 2 timmar. Och Andrea Edwards tänkte alltså att de här vill man ju inte ligga med.
Sa hon det?
Ja, nej, hon sa det i någon dokumentär. Men det var ju och väldigt storsint av henne för att hon liksom då blottlägger då patriarkatet, men sen så vill hon ändå inte ligga med de här killarna som inte är svin. Vilket är liksom en annan idédiskussion.
Jävligt intressant.
Intressant, ja. Men då skulle jag vilja säga att Marcus Bornlid Lesör tillhör ju den här gruppen mjukismän då, som alltså han påtar sig liksom likt Jesus all världens skuld för alla koloniala övergrepp som har utförts av män, vita, europeer. De tar han på sig. Mm. Och det är ju inte så att man inte kan känna så som människa. Men jag förstår inte liksom hur man kan Varför en sån person får recensera en sån bok? Det, är liksom, det blir väldigt mycket så här, ja, hand i handske, för att han lägger sig platt inför Bianca Kronlöfs alla påståenden, ja, på något sätt. Och jag säger inte att jag inte skulle lägga mig platt inför åtminstone vissa av dem. Men det blir ju jävligt banalt möte. Det blir ett väldigt stumt möte på något sätt.
Det är också det att boken är han skriven, han som liksom att han skriver den en gång till.
Ja.
Att det tillför ingenting till boken. Nej, alltså en bra recension öppnar ju upp boken och liksom hittar lagren i en så att man blir nyfiken. Men här är det som att okay, jag behöver alltså inte läsa den. Jag har läst boken genom att läsa.
Men det är ju som att han skriver så här. Bianca Kronlöf har skrivit en jättebra bok. Men nog om den. Nu vill jag prata om min skuld här. Den skuld som jag som man, vit europeisk man då, tar på mig inför hela världen.
Det är ganska roligt för att Bianca Kronlöf bor ju i samma område som vi gör.
Ja.
Så ibland så släntrar hon genom Grynkvarnsparken och en gång så sprang Sigrid fram till henne.
Mm.
Och de allra flesta som möter Sigrid brukar bara böja sig framåt och vara förtjusta. Men Bianca Kronlöf stannade, backade och gick runt och så bara fortsatte hon.
Ja.
Hon var jävligt irriterad. Men jag tror att efter att ha läst den här recensionen så kommer hon att sparka till Sigrid.
Ja.
Jag tror hon mår så dåligt av att läsa den här recensionen.
Men kan du liksom läsa in någonting i Bianca Kronlöfs liksom eventuella hundskräck eller så här av smak inför Sigrid? Läser du in någonting i det?
Nej, jag tror bara att hon är rädd för hundar.
Ja, hon är rädd för hundar bara. Det måste svårt, man kunna få vara.
Det är så svårt. Hon är ju väldigt mycket.
Ja.
Och det kanske är lätt att liksom läsa in något annat, liksom något identitetspolitiskt eller den här debatten i att hon backar från hundar. Men det kan ju också bara vara så att hon är allergisk mot hundar.
Mm.
Eller att hon var jävligt irriterad på alla gulliga hundar som ska springa fram. Alltså det kan ju vara
att hon hade en dålig... Där lite Team Kronlöf. Alltså.
En dålig dag. Ja, ja. Att hon är hundrädd.
Ja, nej. Jag försökte bara dra någonting ur det som jag tänkte att du kanske inte hade i dig.
Nej.
Men man ska inte behöva påpeka det här egentligen. Men det här jag säger nu har inte ingenting med själva boken att göra. Utan jag tycker bara det var någonting väldigt märkligt i recensionen.
Ja, jag håller med. Jag tycker att den var, jag läste den, jag tycker att den är nästan lite äcklig. Hudnära på något konstigt sätt.
Ja.
Men det är väl så. Jag tror dels så har han fått kontakt med den här jag tar på mig all skuld i världen identiteten medan han skrev texten. Han har grävt i sig själv. Mm. Vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror inte att han tycker att boken är speciellt bra.
Nej.
Jag tror att han, men det kan han inte skriva. Så istället för att skriva om boken så lyfter han ämnet till en högre nivå.
Mm.
Och pratar om ämnet. Därför att det finns inte ett ord om bokens kvaliteter som litteratur eller som debattinlägg. Utan det är bara han om att debatten förs är viktigt därför att.
Men jag tror att antingen är det så, som du säger, att han vågar inte skriva att den är dålig och så istället så lyfter han allt det andra.
Mm.
Eller också så är han så självupptagen att han inte riktigt, att han glömmer bort att det är en recension han ska skriva. Och bara konstaterar liksom att fan, jag går omkring och bär på en massa så här vit manlig kolonial skuld.
Mm.
Det måste jag skriva om. Att det är någon slags otroligt så här, egocentriskt.
Alltså antingen är det precis det.
Ja.
Alltså det är lite så här, men Marcus skriver en bok själv istället.
Ja.
För att liksom försöka pläga in hela pitchen till din bok i en recension av en annan bok. Men jag tror faktiskt att jag sett att han tycker att den är ganska tråkig.
Ja.
Jag tror att han tycker att den är så här, det här är inte... Hon hade de här tre Instagram-inläggen i sig. Hon hade fan
Håll där.
Men
det var roligt. I själva verket menar du kanske att det här är en genial recension.
Ja, passivt aggressiv på något konstigt. Men vet du vem vill man ska recensera den här boken?
En Heberlein.
Linda Skugge.
man vill ha någon som skriver så att det skaver lite grann.
Ja, men jag skulle vilja. Jag tycker det är intressant.
Jag hade jättegärna läst Linda Skugges take på den här.
Ja, för att men Linda Skugge tror jag också i sak är ganska överens med Bianca Kronlöf.
Mm.
Men jag tror att hon kanske har synpunkter på andra saker.
Ja.
Eller typ så här Liv Strömqvists recension av den här.
Ja, men Linda Skugga hade väl då på något sätt så här medan jag läser den här boken så här börjar jag liksom fantisera mig bort och fundera om jag ska åka till Ullared och köpa en rabbit och tillfredsställa mig med sådana grejer.
Kanske det.
Rabbit!
Nu har det gått ett halvår sedan hon recenserade Kristina Sandbergs cancerbok.
Ja, det var väl i somras någon gång?
Ja, det var det. Den var ju elak.
Det var en elak recension.
Undrar om Linda Skugga reser upp efter det riktigt.
Ja.
Det var som att hon... Men, ju längre tiden går, ju mer tycker jag att den var ganska, liksom, fan, den var rätt rolig.
Ja, jag tror att hon har skakat av sig det. Och jag tror också att hon inser att Kristina Sandberg liksom gick ur det här på något sätt med liksom ganska mycket sympati från folk, och att det kanske till och med hjälpte försäljningen, och all reklam är bra reklam, jävla jävla.
Men jag tycker att det är tråkigt. Det här, man hade velat läsa en recension som handlar om det här debattinlägget som hennes bok är, som bok och inte som debattinlägg.
Ja.
Därför det är inte en recension, det är snarare liksom en debattartikel som säger läs den här andra debattartikeln.
Ja. Ja, den är ju så här, den är väldigt platt och tom skulle jag vilja säga.
Ja, den Marcus, jag tycker han fick stora skälva när han skulle skriva den här.
Ja.
Och sen så känner han, det här är ju inte kul att läsa.
Nej,
alltså.
Nej.
Och så jag gör så här, nu vet jag vad jag ska göra. Precis, lite som jag funkar.
Jag har ett förslag nu, Anders.
Ja.
Det att, och det kräver lite tid och energi.
Mm.
Men att vi båda läser Bianca Kronlöfs bok.
Ja.
Och sen att vi skriver varsin alternativ recension.
Det gör vi.
Ska vi säga så?
Ja, det gör vi.
Och vet du vad vi gör med det avsnittet då?
Patreon-exklusivt.
Patreon-exklusivt.
Åh,
jävlar.
Och,
man, allting liksom knyts ihop,
knyts
här
på, ihop på slutet.
Ja. Så men, och vill man då följa det här, liksom, de här alternativa recensionerna av Bianca Kronlöfs nya bok som kan ju, det vill jag också påpeka, kan vara något av det bästa som har skrivits på den här sidan millennieskiftet. Då går man in på patreon.com/4meter. Och blir Patreon till oss.
Ja. Mm. Och om du är intresserad av vad jag gör vid sidan av 4 meter så är det att jag skriver barnböcker.
Mm.
Och nu den 15 oktober så kommer faktiskt en pusselbok, en knyckertspusselbok.
Wow.
Och sen har jag också märkt att efterfrågan från våra lyssnare att få ett signerat exemplar av knyckerts. Det är ett ständigt gigantiskt behov.
Mm.
Så jag har beställt hem, laddat upp med jättemycket nya böcker. De har nämligen varit slut ett tag. Så nu har jag beställt hem jättemycket böcker. Och det är bra om de blir sålda så fort som möjligt för att... De tar mycket plats och jag behöver den platsen till liksom, att få breda ut mitt ego, inte mina böcker. Och 120 spänn. Kontakta mig på till exempel Instagram.
Mm.
Där jag heter, jag sa i förra veckan att jag heter Anders Sparring på Instagram. Jag heter Anders Thorsson Sparring på Instagram.
Men Anders Sparring på Twitter.
Men Anders Sparring på Twitter.
Man hittar dig säkert på något sätt.
Ja, det kommer ni göra.
Och gå och se min föreställningsbiten. Finns biljetter till fem städer i höst på fritte.se. Anders, tack för idag.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.